det här med de här stora sociala sammanhangen. Man ska fira med någon stor fest eller det är något slut, liksom kanske julfest på jobbet eller alltså där man förväntas vara den här tjoho, vad kul, vad roligt och där och springa runt och prata med alla.
Man är trött bara av att ta sig till jobbet. Men allt handlar om också medvetenheten om vad är det som triggar mig. Det här triggar mig, okej, men då behöver hur, vad kan jag göra för att de här situationerna ska flyta på lättare. Och högkänsliga är ju väldigt empatiska och sidosätter sina egna behov till fördel för andra. Vi är ofta väldigt kreativa på grund av vårt djupa bearbetande. Så vi kan bidra till lösningar utanför boxen kan man säga. Vi är också väldigt så här, detaljorienterade. Så väldigt perceptiva, att man lägger märke till detaljer som andra missar.
Välkommen, det här är Hälsorevolutionen. Podden för dig som längtar efter att leva mer äkta, starkt och måna både om personlig utveckling och hälsa. Jag är Carina Lundstedt, poddens producent och förläggare som poddar tillsammans med...
Dröm Maria Borelius heter jag, hej. Ja, att vara människa är att ha ett rikt känsloliv. Men för vissa av oss är det lättare att drunkna i känslorna. Att livet både kan bli väldigt rikt och väldigt tufft av alla känslor. Och vi talar om det som man numera har börjat kalla de högkänsliga och som också kan kallas orkidébarn. Mm. Det ska vi ta och titta lite närmare på idag.
Dagens gäst har ett väldigt populärt Instagramkonto som heter Orkidébarn Sverige. Mm. Med närmare 150 000 följare. Vi ska undersöka högkänslighet, vad det innebär att leva med högkänslighet och hur man bättre kan klara av livets utmaningar.
Mm, välkommen, nu kommer ambulansen där också. Välkommen till ett spännande samtal som kanske handlar om dig själv eller någon du har i din närhet. Ett syskon, en förälder, ett barn, en klasskamrat, någon du har på arbetet. Ja, hur kan vi förstå varandra bättre? Tack för att du lyssnar. Vi är jätteglada och tacksamma för alla som lyssnar på vår podd som bara växer och växer. Mm. Det slog mig när jag läste Åsa Wikmans bok som vi snart ska prata om. Mm. Att det här har nog funnits i min krets på ett sätt som jag inte riktigt har förstått. Mm. Drag av det eller hela delar. Har du stött på det mycket?
Ja, men det är lite samma sak. Jag skulle säga i mitt jobb som journalist tidigare när jag intervjuade ganska mycket artister och olika extroverta personer så kunde man ofta höra att de egentligen var väldigt blyga och så. Mm. Att det var liksom deras yrkesjag men att de sen behövde hämta hem. Och det där är väl en slags högkänslighet. Och sen är väl frågan, alltså jag kan också känna igen mig i det om man har liksom träffat väldigt, väldigt mycket människor under en arbetsdag. Eller kanske på en släktmiddag. Då vill jag bara dra mig undan i mitt skal. Så jag tror väl att vi har väl alla en slags hälsosam barometer. Vi ska inte bara vara vidöppna hela tiden. Eller vad tänker du?
Ja, alltså eftersom jag är biolog så blir jag alltid så här, tänker så här att det kommer så otroligt mycket intryck till hjärnan. Mm. Så hjärnans huvuduppgift är ju att sortera bort. Mm. Mm. För annars skulle vi alla drunkna i allt.
Eller hur?
Så den här bortsorteringsmekanismen, den är A och O. Och då tänker jag, om det är biologi så finns det ofta stor mänsklig variation. Mm. Och att vi är olika bra på att sortera bort bruset. När den där ambulansen som åkte just förbi, för en del blir det ljudet jättestarkt och andra kan liksom stänga av det. Mm. Men jag kände igen mig själv i en del av dragen. Jag har hög empati. Mm. Jag tar lätt ansvar för att folk mår bra. Men däremot så tycker jag väldigt mycket om att bli kramad och sådana saker. Mm. Och det ska höra lite med oss om det. Mm. För att man, det här att vara lite känslig för mycket beröring och ljus och ljud. Och jag har gärna på mig för mycket parfym. Mm. Vilket jag förstår att jag måste sluta med nu. För att inte utmana alla högkänsliga och bara vara en luktbomb.
Men du älskar dina parfymer.
Jag älskar mina parfymer. Ja. Jag älskar, men jag får liksom hålla i mig. Jag får spruta på mig när jag är själv. Men det här också... Jag tycker att det är spännande att man börjar prata om... Därför att vårt samhälle har varit väldigt mycket så här att mest social är bäst.
Mm, verkligen.
Och det jag tycker om i den här boken är att man börjar titta på det lite mer nyanserat. Mm. Att vi är faktiskt olika. Mm. Och det är inte alltid så att the more the merrier, ju mer desto bättre. Utan vi har olika behov och får känna av varandra lite det här och sitta i öppna landskap. Att alla kan inte leverera på det sättet heller på jobbet. Så jag tror att det är väldigt välgörande att den här kunskapen sprids som vi ska få göra nu med Åsa. Sen tänker jag bara på en sak också, men det ska jag ta upp med Åsa.
Mm.
Och det är så här att det blir ju allt mer, och fler av oss som nu får diagnoser, man kan vara högkänslig, man har ADHD, man har högfungerande Asperger och så vidare. Och det kommer krävas väldigt stor intelligens av gruppen att vi ska kunna hantera de här förståelsen för varandra.
Mm. Mm.
Och vem ska ta ansvar för det i gruppen nu liksom? Veta, där har vi en som har Aspergerbehov, här har vi någon som har högkänslig behov. Vem ska ta den föräldrarollen? Det kanske är vi själva. Så det där samspelet, nu när vi får mer ord på vår olikhet.
Mm.
Det tycker jag är, förstår jag tänker?
Ja.
Det är en spännande tanke.
Men jag vill tänka att det ibland också kan lösa sig naturligt med allmän medmänsklighet. Liksom.
Ja.
Och alltså det här med de här stora sociala sammanhangen som, ja, men man ska fira med någon stor fest eller det är något slut, liksom, kanske julfest på jobbet eller alltså där man förväntas vara den här, tjoho, vad kul, vad roligt och och springa runt och prata med alla och så. Det, jag tror många kan känna igen sig i det där att man kanske inte alls känner sig hemma i det och blir osäker. Jag tror att man måste, alltså, ett tillåtande för att vi är olika, inte kräva att nu ska alla vara med på den här leken eller nu ska alla, utan att det finns liksom valmöjlighet och att man själv, vi pratade om det i somras tror jag det var, ja men om man går på någon grillfest eller något, att ja men då kan det vara skönare att sitta i ett hörn och prata med en person ordentligt om livet och världens tillstånd eller, vad, eller kärlek eller vad man nu väljer att prata om. Det är ofta det jag tar med mig när man liksom, istället för att jag hann prata med 15 personer.
Ja,
liksom.
Ja men det är en poäng. Dels att tänka kring sig själv så, men också, låt oss säga att man har någon som är åt det högkänsliga hållet i en grupp. Och den vill dra sig undan, inte vill fira jul, vill inte vara med på den här grejen. Och inte ta det så personligt, utan förstå att det handlar om den här människans behov av att kunna ladda. Så på så sätt är de här verktygen väldigt bra.
Att lyssna in liksom. Vad känns okej och vad känns inte okej. Man kanske kan skruva lite grann på upplägget så att det känns bättre.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome. Färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Nu är det så här att vi har Åsa Wikman här i studion med oss. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tack.
Författare till handbok för högkänsliga, omfamna din styrka, sårbarhet och orkidébarnet inom dig. Och en så vacker bok.
Är så otroligt fin.
Ja, den är alltså varmröd. Den röda färg jag tycker allra mest om, som är liksom lite mjuk men, och gränsar lite till rosa och lite till orange här. Och sen är det guldorkidéer och lila, ett litet lila blad. Eller hur? Är du nöjd med den själv?
Mm, jag är jättenöjd. Det är färgkoderna som jag har, eller hexkoderna på mitt Instagramkonto.
Ja.
Som hon som har gjort omslaget har fångat upp de färgerna.
Ja,
Lotta Kyl, hon är en fantastisk bokomslagsformgivare. Vi ska säga att den här boken har alltså på förhand, innan den ens har kommit ut, så har den sålt i 6 000 exemplar. Och det vet ju vi som också håller till i bokvärlden att det är väldigt, väldigt bra.
Ja,
så att intresset för ämnet verkar
efterlängtad, stort. Ja, hur känns det?
Det känns fantastiskt.
Ja,
lite overkligt.
Ja.
Lite överstimulerande.
Jag tänkte. För du är själv högkänslig.
Ja, jag är själv högkänslig.
Vi ska prata lite om det, men du är socionom.
Jag är socionom.
Ja. Mm. Och du är konstterapeut.
Ja, kan man säga.
Ja. Och du är nu författare till den här boken och driver det här stora kontot. Beskriv, det finns en definition av högkänslig. Vad är det exakt?
Ja, högkänslighet är ju ett personlighetsdrag som man uppskattat cirka 30% av befolkningen har. Tidigare trodde man väl runt 15-20%, men det var baserat på ganska mycket tidigare forskning på introverta personer. Så upp till 30% av befolkningen är högkänsliga, och det innebär då, det här personlighetsdraget innebär att vi är extra känsliga för vår miljö. Att vi tar in väldigt mycket stimuli, att vi lätt blir överstimulerade. Vi påverkas mer av vår omgivning än person som inte är högkänslig gör. Det kan man säga är grunddragen i det.
Mm.
Sen så finns det en vetenskaplig term för högkänslighet, och det är sensorisk bearbetningskänslighet. Så vi är känsliga för det sensoriska, alltså sensoriska stimuli.
Mm.
Så det är väl kanske det mest kortfattade svaret jag kan ge.
Och jag sitter här och bara, alltså, jag måste fråga, får man ha parfym bredvid dig? För det var det jag liksom pratade med Karin.
Ja, det är så generellt det där. Det är väldigt generellt. Jag skriver ju på min Instagram och i min bok att vi är känsliga för dofter, starka dofter. Men alltså, jag tycker om vissa dofter, får gärna vara starka. Det är så individuellt det där, vi är ju alla individer.
Du får lukta på mig här, ja. Så får du se om jag är godkänd. Kom, nu ska jag sträcka fram min arm.
Det var en god parfym.
Ja, det var en god, jag blev godkänd. Underbart.
Jag har också parfym på mig idag.
Ja.
Men jag har någon, jag ska inte göra reklam för märket, men en sån här lugn parfym.
Ja, lite lugn, lite rent ofta. Ja. Så ska man tänka.
Ja. Ja. Jag har en annan som jag inte kan ha. För då,
blir det för skrikigt. Liksom.
Då känner jag det hela dagen.
Du, jag fäster mig också i boken mycket vid dina beskrivningar av det här med empati.
Mm.
Och då menar jag inte empati i form av att liksom bara vilja hjälpa andra, men också kunna läsa rummet, att kunna komma in i ett rum med människor och känna av, vad är läget här inne i det här rummet? Hur mår människorna? Vad liksom ligger och pyr någon gammal surdeg? Eller mår de bra eller sådär? Det verkar vara ett viktigt kriterium. Och att sen vilja ta ansvar för att alla ska må bra in i rummet.
Ja, men precis. Vi har ju alltså den höga empatin. Man har ju sett att vi har mer aktiva spegelneuroner när man har gjort undersökningar.
Och de här spegelneuronerna är ju områden vi har börjat upptäcka i hjärnan.
Mm.
Som är som en slags radar som reser sig upp och bara och börjar härma också.
Mm.
Så de speglar precis. Och till exempel om man har de här spegelneuronerna, vi ska bara berätta. Om ja, man ser att någon har smärta. Mm. Så gör det ont i en själv.
Mm. Precis. Mm. Och det har vi ju då högre av, har man sett. Och då har vi också, alltså ser man inte upp. Det finns ju en positiv sida av empatin. Och så finns det en, liksom, en utmaning med att ha den här höga empatin. Och det är ju att det positiva är att man kan ju skapa djupa band snabbt med människor. Och man kan verkligen använda den i kontakten med sina medmänniskor. Och i sitt yrke till exempel. Jag som socialsekreterare kan använda det. När jag träffade klienter, mina kollegor och så vidare. Men nackdelen eller utmaningen är att man lätt tar på sig andras känslor. Alltså är det någon som är ledsen på kontoret eller en kollega som det har hänt någonting med kollegan. Då är det lätt att man tar på sig de här känslorna. Man känner sig tyngd. Så man måste vara medveten om den här egenskapen och tendensen att mår jag själv dåligt. Då är det också lättare, då är man mer ett lättare offer för att ta över de här känslorna.
Mm. De här känslorna flyter lättare in igen från en annan. Och det kanske är det här som vi pratar om. Vår hjärna är så inriktad på att sortera bort. Men man har lite svårare att sortera bort.
Mm.
Så det flyter in igen. Jag tänker att välja ett yrke då som socionom.
Mm.
Som ju innebär att man möter människor i utsatthet. Som kommer ha saker som skapar sorg och lidande.
Mm.
Alkoholism eller ja, andra typer av problem, familjeproblem.
Mm.
Det är liksom verkligen då utmana sig själv, tänker jag. Eller?
Alltså för min del var det, och jag tror att många, jag hade en dysfunktionell familjesituation under min ungdom. Så för mig var det, och jag blev inte bemött på ett sätt som jag, det blev ingen bra liksom, bemötande från socialtjänsten. Så för mig var det lite revansch. Men många högkänsliga jobbar med hjälpande yrken där man får hjälpa människor just på grund av att man känner att man har den här empatiska förmågan. Men då är det också viktigt att, för många skriver till mig och frågar om liksom, orkar jag jobba som psykolog, orkar jag jobba som socionom och hur klarade du att jobba som socialsekreterare? Och det krävs övning och medvetenhet om sig själv för att orka med att jobba med människor i utsatta situationer.
Mm.
Men jag var så medveten om att psykolog kanske inte passade mig för att jag pratar väldigt mycket. Jag tycker om att prata. Jag kan inte sitta och lyssna bara. Så att det viktigaste då är att man har medvetenheten om ens utmaningar. Och det här är en både styrka och utmaning. Och verkligen en styrka om man lär sig hantera den. Och det tyckte jag ju att jag gjorde nu då, i slutet av min, när jag jobbade som socialsekreterare. För att jag tog inte med mig det hem nämligen. Och då är det viktigt att man har bra kollegor som man kan prata med.
Först självkännedomen.
Självkännedomen.
Så att man ens kan beskriva. Som Platon säger, känn dig själv. Det är den högsta ansvaret vi människor har. Och det är det du håller på med här.
Ja, det är så viktigt.
Ja.
Så,
Jag känner igen det här. Jag känner igen det från när jag har varit chef. Och tidigare
när jag inte hade samma insikt om vare sig liksom vad jag triggade på eller hur det just kunde fungera. Jag känner igen det just när någon i gruppen har en extra känslig radar och säger men nu mår hon dåligt där borta och nu borde du som chef se det här och nu borde vi göra så här. Där det också blir väldigt oroligt i en arbetsgrupp till exempel. Det tyckte jag var svårt och jag är nog relativt högkänslig också, för då är det lätt att bara springa på, jaha, nu brinner det där borta. Och sen är det då kanske att någon har en lite dålig dag där det kan vara bättre att som chef bemöta det med att det kommer bli bra. Vi kan prata om det sen då och då, liksom, att man liksom förmedlar lugn, men det där kommer ju med erfarenhet. Så att jag tänker att arbetsplatser är ju utmanande på så många sätt.
Och det är ju grundegenskaperna är djup bearbetning, att vi bearbetar saker på djupet, all stimuli vi tar in, men också empati och emotionell reaktivitet. Där är du inne på det här att vi måste vara medvetna om att vi har en tendens att reagera väldigt så här känslomässigt på saker som händer och för stora saker.
Exakt.
Om vi inte är medvetna om det. Det är lätt hänt. Det, framförallt då i föräldrarrollen. Vi är ju individer med våra egna bagage. Så när min dotter är lite utanför eller kanske inte har fått en födelsedagsinbjudan ännu, då reagerar jag väldigt starkt. Då är det lätt hänt att hade jag reagerat på det, jag känner ju det. Så här, men då känner jag min ensamhet och utanförskap som jag har känt många år. Och det är lätt hänt att man reagerar på det där och agerar och liksom lägger över mina känslor på henne. Så jag måste se upp. Vi har den där tendensen.
Hur var din egen mamma mot dig kring?
Ja, alltså nu i vuxen ålder har jag väl förstått att hon hade förmodligen någon diagnos, ADHD eller, och var säkert högkänslig också. Ja, hur var hon mot mig? Alltså det var dåtidens föräldraskap, ganska auktoritärt. Men hon gjorde väldigt många bra saker utan att tänka på det, tror jag. Vi var ute i skogen mycket med djuren, vi red väldigt mycket. Jag gick aldrig på fritids, hon var hemma. Hon gjorde liksom så att jag inte var överstimulerad och fick den återhämtning jag behövde. Förmodligen utan att tänka på det. Men det var inte så mycket så där prata känslor eller vara nära varandra.
På ett annat sätt försökte hon kompensera.
På ett annat sätt för henne.
Så att jag tänker på det också idag, för att barn börjar på dagis tidigt och det är långa dagar och det blir så för att vi arbetar mycket. Och jag tänker, jag har ju 4 barn själv. 2 av dem som är lite mer känsliga tyckte aldrig om att gå på dagis, ville gå hem tidigt. Och de 2 som är lite mindre känsliga bara älskade att vara där, ville aldrig gå hem. Så vad tänker du, är det här medfött, de här egenskaperna, eller blir vi fostrade in i det här av vår miljö? Vad tänker du?
Det finns forskning. Så jag fick ju massa frågor av er. Det här måste jag bara säga, för det är verkligen ett högkänslighetsdrag också. Så jag satt och svarade på alla frågor. Skrev ner det i Word. Skrev ut och glömde i bilen. På vägen. För att det känns som att jag pluggar inför ett prov. För att jag måste komma ihåg all forskning. För det finns så mycket forskning, ska ni veta. Mm. Och det forskas på de genetiska liksom, generna bakom. Och då säger forskning att vi föds med högkänslighet. Men hur det tar sig uttryck har cirka 50-50. Mm. Liksom. 50% med generna att göra, 50% med vår miljö. Det är ju en miljökänslighet. Vi är väldigt känsliga för vår omgivning. Och vi påverkas mer av både en positiv och negativ närmiljö eller omgivning. Och det här har bidragit till flera olika. Sensorisk bearbetningskänslighet är ju en teori. Och sen har vi sårbarhetsmodellen, den här gamla. Och sen har vi också en teori som heter fördelskänslighet. Och den har kommit till för att betona den här tendensen att dra fördel av positiva händelser. Interventioner, behandling, terapi och så vidare. Mm. Så att det har både med, vi föds med det, men sen hur det tar sig uttryck har både med miljö och generna att göra. Mm. Mm. Och vi är individer, som sagt, vi har alla våra upplevelser som formar oss.
Så ligger ju mycket av den genetiska forskningen nu att man har anlag för saker, vissa. Och där är den där gränszonen. Där kan det betyda väldigt mycket vad miljön gör. Ja. Sen blir det vissa som kanske inte alls föds med det. Och vissa som föds 100% mer. Och då betyder miljön mindre. Så det där är väldigt intressant. Om man tar en vanlig dag för en högkänslig. Mm. Hur ter livet sig annorlunda då än för den som är, vad ska vi kalla det, genomsnittskänslig om vi ska göra en sån människa. Den människan kanske inte ens finns. Mm. Nämn några saker som blir annorlunda.
Alltså, allt handlar ju också om medvetenheten. För att lever vi ett vanligt liv som en icke-högkänslig extrovert till exempel. Att vi åker till jobbet och har ett öppet kontorslandskap och inte medvetenheten om vår högkänslighet. Då är det lätt, om ni har sett den här koppen, den här bägaren för ADHD, barn med ADHD och barn utan ADHD, då är det ganska likt där. Att det är små saker som kan leda till att man blir överstimulerad på olika sätt då, men att vår kropp eller bägare rinner över ganska mycket snabbare än för en icke-högkänslig person. Så vi kanske är överstimulerade redan när vi kommer till jobbet.
Det har varit tunnelbana och människointryck. Oh, och
jag lever ju inte det där just nu, så jag känner att jag är lite bort. Man är trött bara av att ta sig till jobbet. Och därför är det viktigt att man till exempel använder kanske brusreducerande hörlurar på tunnelbanan. Jag kommer ihåg när jag jobbade på NK när jag var 20. Jag är 37 nu, så det är några år sedan.
Har du också jobbat på NK när du är 20?
Ja.
Det är strålande. Vad sålde du där?
Jag var på Nordiska Designers kläder.
Ja, jag sålde parfymer.
Ja.
Ja. Of course! Ja.
Ja, men det var fantastiskt roligt. Men det var också fantastiskt överstimulerande. Jag åkte tunnelbana. Och sen träffade jag människor hela dagen och sen så var jag ute och festade på kvällarna och jag var ju konstant överstimulerad.
Och vad hände då?
Då hade jag också ångest, mycket ångest.
Det ledde till ångest? Det är inte trötthet främst utan ångest?
Ja, säkert trötthet, men jag lyssnade. Men när man är ung och inte har någon kunskap och jag då så mådde lite dåligt i mig, lyssnade inte på kroppens signaler. Så det ledde till väldigt många olika saker, panikångest, agorafobi senare, GAD. Jag har haft lite allt möjligt. Och det har varit lite olika saker som har lett till mitt förbättrade mående. Men framförallt kunskapen om högkänslighet och mitt jobb med mitt Instagram-konto och boken. För varje dag påminner jag inte bara mina följare om hur man ska ta hand om sig själv utan också mig själv.
Jag tänkte vi bara skulle växla några ord om lilla amygdala. Som är spännande liten mandel. Det betyder ju mandel på grekiska, va?
Ja,
tror det. Och varför är amygdala viktigt i hela den här känslohanteringen?
Amygdalan, man har sett i studier på hjärnan att amygdalan är mer aktiv hos högkänsliga personer.
Och det är just känslocentrum.
Mm.
Ska vi ge en bild så alla förstår vad amygdala är? Ja. Om jag ställer frågan, var var du när du fick höra om 9/11? Kommer du ihåg det, Carina?
Ja, absolut. Jag var på resväskeavdelningen på NK.
På NK, ja. Ja. Och Åsa, kommer du ihåg det?
Högravid.
Ja, du var högravid. Och var var du?
Jag var på gymnasiet då. Hem och satte mig framför tvn och kollade på tornen.
Mm. Jag kommer också ihåg exakt. Så alla kommer ihåg exakt. Och jag var på ett styrelsemöte i Skåne när vi fick de här signalerna. Ja. Så att jag tror att alla ni som lyssnar kommer ihåg det, och det beror på att amygdala vet, det är vårt lilla centrum som snabbt tar in om någonting är farligt. Och snabbt tar in jättestora hot. Och det här upplevdes som ett så stort hot över hela världen. Så alla kommer att komma ihåg exakt vad man gjorde.
Mm.
Därför att amygdala är högaktivt då. Så man kan säga att det är ett första centrum för känslobearbetning, då är det amygdala som är igång och sen har jobbat med vår minnesbank. Så då förstår man hur viktigt amygdala är. För det blev en sån stark aktivering av amygdala att vi alla kan idag, långt senare, över 20 år senare, komma ihåg vad vi gjorde då.
Mm.
Så där har vi amygdala. Så att om amygdala sprakar ordentligt, då betyder det något för oss.
Precis. Och den är ju då, man har sett en ökad aktivering då i amygdalan hos oss. Och det innebär att vi hamnar lättare i kamp-flykt-beteende till exempel.
Så det är en ren grej i hjärnan. Alltså liksom inte så mycket heller att diskutera. Man kan inte liksom, nej men var inte så jäkla känslig.
Nej.
Det liksom hjälper inte amygdalan.
Och då är det ganska skönt att kunna säga att det sitter faktiskt i mina gener. Min hjärna fungerar på det här sättet.
Min hjärna fungerar så här. Jag har det här sättet att tolka information. Ja, precis.
Det är värsta som finns när någon säger det. Så, gud vad du är känslig.
Släpp det nu.
Kan du inte bara lugna ner dig lite? Och det här är väl inte så farligt? Och...
Du överreagerar liksom. Ja. Tack för den hjälpen.
Ja, precis.
Precis. Du beskriver det så väldigt fint vad högkänslighet är, och sen går du igenom en mängd mänskliga situationer, sådana som vi alla är i. Om vi börjar titta på förälskelse, som ju är verkligen en situation när amygdalan är igång och sprakar av alla möjliga skäl. Hur ser den högkänsliga förälskelsen ut?
Alltså, Elaine Aron då och Arthur Aron. De två har, det är ju de som har myntat begreppet. De har forskat väldigt mycket på just förälskelse, och de var så intresserade av just det när de själva förälskade sig. Hon, Elaine då, skriver en hel bok om förälskelse och högkänslighet. Och då menar hon att högkänsliga personer förälskar sig djupare och mer intensivt.
Och det att det kanske amygdalan bara är liksom blommar ut.
Mm. Ja. Och det har väl att göra också med att vi bearbetar ju allt på djupet. Vi tänker väldigt intensivt om det vi är med om, vilket fördjupar känslorna ännu mer. Mm. Och hon menar också att stimuli är någonting som bidrar till attraktion, vilket gör att vi lättare då förälskar oss också.
Mm.
Så att det är väl det, att vi förälskar oss lättare. Jag kan verkligen relatera till det tidigare i livet.
Är du sån också?
Ja, men jag var sån innan jag träffade min man.
Uh-huh.
Nu har jag inte varit liksom kär i någon annan sen Johan. Mm. Men tidigare blev jag väldigt lätt kär, säger jag då, men förälskad.
Mm.
Och sen gick det över ganska snabbt.
Så du flög in i någons famn? Och...
Ja, väldigt snabbt.
Mm. Mm.
Så jag kan verkligen relatera. Och framförallt om man har haft en dålig barndom, menar Elin. Och nu var det lite intressant, för att jag kommer faktiskt inte ihåg varför just. Men är man intresserad av att verkligen fördjupa sig i högkänslighet och kärleksrelationer, så finns det den här boken, Högkänslighet och kärleken.
Mm. Men du pratar också om att högkänsliga lätt kan bli offer för narcissister.
Ja.
Tyckte jag var intressant. Berätta.
Ja, men det finns ju en man kan säga en parasitdynamik mellan narcissister och högkänsliga. Och högkänsliga är ju väldigt empatiska och sidosätter sina egna behov till fördel för andra. Och det har att göra med att många av oss har dålig självkänsla och just den här empatin, att vi verkligen vill att andra ska vara glada och sådär. Så att, och narcissisten är ju tvärtom. Sätter bara sina egna behov framför andras och älskar att få bekräftelse och glänsa i liksom, glänsa. Och då är narcissisten kanske inte letar aktivt efter en högkänslig person, men träffas de här personerna, så är det lätt hänt att...
Man kan se hur det där blir
en ganska dans, dåligt, ganska
fruktansvärd dans. Det är lustigt när du säger det, så tänker jag att jag har i mitt liv som journalist stött på en del liksom kändisar som har en sån människa bredvid sig som jag har känt har varit, det jag nu förstår, är en högkänslig och använt den personen som spegel.
Mm.
Kan det vara så?
Ja, absolut.
Det är sidekicken liksom, ja, som lite... ska liksom stå där med den här första spegeln, osynliga. Ni vet, som en första hade förr i världen, någon som gick och bar på en spegel och sa, titta så vacker du är idag. Och men idag är du ännu vackrare än igår, så härligt. Åh, vad fin jag är. Alltså, som det... håller den här spegeln.
Verkligen, det är så bra beskrivet. De kallas för flying monkeys. Har ni hört talas om det?
Nej.
Nu undrar jag varför jag sa det, för jag kommer inte ihåg exakt varför de kallas för det. Men de här personerna som man har runt omkring sig, som är där och stöttar en och ser till att... Tjattrar. Ja, men håller
ska hålla
den här fasaden. Och jag stötte ju på en för några år sedan, som jag har svårt att komma undan. Nu ignorerar vi varandra. Hon utnyttjade mig väldigt mycket. Och hela tiden var det så
här. Det här kan ju vara i vänskapsrelationer också.
Det kan vara
och professionella relationer.
Men så lade jag märke till att hela tiden söka bekräftelse från den här personen extern. Det var som att jag behövde bekräftelse från den här personen. Och den fick jag ju inte alltid. Så helt plötsligt var mitt mående ganska beroende av hennes humör. Eller sådär. Så att man ger ju verkligen, i den här relationen finns det ingen... Man ska bara ta sig därifrån helt enkelt. Det blir aldrig bra.
Och narcissisten är ju också skicklig att dela ut beröm lite då och då och sen dra undan det.
Då är man på alerten.
Ja, och, då man, och det skapar ju ett väldigt beroende. Ska jag få det här idag eller inte? Liksom. Det man vet inte.
Men det
inte.
Blir som ett utsättnings... Alltså man blir det är som dopaminkickar liksom, ja, att man får det här ibland.
Och förväntan om.
Och sen blir jag så här, tänker jag, är de tillräckligt smarta för att förstå det här? Jag tror bara det ligger deras, några är säkert det och har kunskap om det. Men en del bara gör det för att det är så, ligger i deras natur.
Ja, men och jag känner ofta, de gånger jag har stött på narcissister, att de finns där för att vi andra låter dem hålla på på något sätt. Ingen har bara sagt, nu får du fan vara nog med den här egotrippen. Liksom att det, eller hur?
Ja, det är så, vi ska alltid, om man är i en relation med en narcissist ska man veta att liksom den rationella delen av hjärnan försvinner lite när man är uppe i sina känslor och hela tiden söker efter den här kicken. Och narcissister använder ju flera olika härskartekniker ofta. Att det är viktigt att man känner att min partner är narcissist och jag klarar inte att ta mig ur den här relationen själv. Att man ber om hjälp. Så att man,
lite
man,
tråkigt att konstatera.
Ja, eller hur?
Men det finns.
Speciellt, det finns ju så komplicerade förhållanden. Ja. Så har man barn med den. Och,
skojar.
Så man kommer inte riktigt undan. Så att, högkänsliga personer faller rätt lätt offer för de här personerna. Då är det viktigt att man sätter gränser.
Man måste sätta gränser, precis. Du pratade om att du själv är mamma.
Mm.
Och att vara högkänslig i föräldrarollen. Därför att att vara förälder är ju ibland att behöva stänga av sina egna känslor.
Mm.
Vi har pratat här i podden om liksom när man har en treåring som ligger på golvet och inte vill sätta på sig overallen.
Mm.
Då vill man ju bara ställa sig upp och skrika. Eller när man har en tonåring. Har du en tonåring hemma ännu?
Nej, de är 7 och 5.
7 och 5, ja. Då har jag i alla fall blivit väldigt utmanad.
Mm.
Och fått stå och hålla mig i väggen ibland.
Ja.
Ja, och så att, hur ska man klara av då att ha det här starka bruset inifrån? Mm. Och sen har man faktiskt bara situationer där man bara måste slöjda på och få saker gjorda.
Mm.
Vad kan man tänka då eller göra då?
Alltså det är bra att man identifierar de situationerna där det kan uppstå. Där de som är extra sköra. Det är oftast morgonen innan man ska åka iväg. Och eftermiddagen eller kvällen efter.
Alla är trötta, ja.
Ja. Man kanske ser till att barnen inte åker jojo i sockernivåer, att man ger dem en macka när man kommer hem så att de håller sockerbalansen. Man är medveten om sina, vad triggar mig? Ja, men morgonen är så triggande för mig när Alexander till exempel inte vill borsta tänderna. Både jag och Johan kämpar med det här. Vi tycker att det är skitjobbigt så att vi alternerar. Okej, nu tog mitt tålamod slut. Nu är det din tur. Okej, nu tog mitt slut. Nu är det din tur. Att man hjälps åt om man är två. Är man bara en person, att man ber om hjälp för att hantera de här situationerna. Men allt handlar om också medvetenheten om vad är det som triggar mig? Det här triggar mig. Okej, men då behöver vad kan jag göra för att de här situationerna ska flyta på lättare? Har man en tonåring kan man ju såklart prata. Mindre
det
barn.
Tror du som har en 5- och 7-åring.
De svarar inte på tilltal i viss period.
Jag säger Åsa.
Varför sa jag så?
Nej, jag säger inte för att det är fel, utan jag bara säger liksom tyvärr.
Inte alla, men det är vanligt.
Nej, det är när de är som jobbigast och pratar de inte eller bara säger konstiga saker.
Mm.
Och,
vi har gjort ett avsnitt om detta som precis har släppts. Och det är ju Lena Skogholm som har skrivit en jättespännande bok om tonårshjärnan.
Ja.
Så det kan vi, då kan man gå in där.
Ja. Ja,
hon är världens gulligaste.
Ja, hon är väldigt fin, väldigt fin.
Jättefin. Vad heter det?
Men medvetenheten. Att identifiera de här situationerna när man flippar.
Alltså ha en miljö hemma, en miljö där man ger barnen förutsättningar för att faktiskt kunna återhämta sig.
Mm.
Medvetenheten helt enkelt är absolut
är grunden.
Okej, nu är det liksom, Alexander vill aldrig borsta tänderna på morgonen till exempel. Då behöver vi prata om det. Och så det är lätt hänt att jag hamnar i känslosvall på morgonen. Och då säger jag dumma saker som, det finns tandtroll. Det vill jag inte säga, jag känner det när jag säger det. Men han tror inte på det, han är så smart.
Mm.
Det finns inte allt. Men jag ska kolla om det finns några, säger jag då, uppe i varv liksom. Då kan jag ju tänka så här efteråt att okay, det där var inte bra. Jag ska inte hota med tandtroll. Hur kan jag göra istället? Att man hela tiden rannsakar sig själv.
Mm.
Och sen också vara snäll mot sig själv. Okej, jag tappar tålamodet. Jag kan faktiskt be om ursäkt om jag säger något dumt. Min dotter är ju som en, hon liksom flaggar direkt om man trampar, gör ett övertramp och säger någonting som inte är okej. Nu säger inte jag, alltså jag säger inte så dumma saker, men om man säger någonting som hon...
Nej, men det är alla familjer kan väl sägas knäppa grejer när man är stressad och sådär.
Också vara snäll mot sig själv. Okej, jag är ingen dålig mamma bara för att jag tappade tålamodet
nej,
här nu.
Så att, var ligger din man på skalan?
Låg känslig.
Perfekt match.
Ja, introvert lågkänslig.
Ja. Så du kan prata med honom då i lite lugn och ro efteråt och säga, men nu flippade jag, nu blev det tantrollen igen och...
Ja. Mm. Ja, men han är min motpol. Men han kan ju också tappa tålamodet såklart. Mm. På morgonen är alla... Ja, men man är stressad och sådär. Men att skapa förutsättningar, man pratar tillsammans som partners. Om man inte själv, då får man liksom prata med någon nära. Någon annan nära. Mm.
Du, arbetsplatsen. Mm. Då är det ju så att på vissa sätt är ju högkänslighet en slags superkraft som du skriver om på. Så på vilka sätt... Är det otroligt fint att ha högkänsliga med sig i teamet?
Alltså framförallt på grund av empatin, att man verkligen, ofta är man medlare, att man kan se till att människor vet vad människor vill ha och behöver, eller vad människor behöver för att må bra och trivas, och man kan skapa en väldigt trivsam miljö på arbetsplatsen. Vi är ofta väldigt kreativa på grund av vårt djupa bearbetande, så vi kan bidra till lösningar utanför boxen kan man säga. Vi är också väldigt så här, detaljorienterade, så väldigt perceptiva, att man lägger märke till detaljer som andra missar. Och det kan verkligen vara en fördel i många yrken. Mm. Jag kan säga, när jag var socialsekreterare, då, som jag var sist här nu, då kunde jag lägga märke till när vi placerade barn, att med små detaljer i rummen liksom, att, som man kunde börja prata om och lägga märke till... Kanske en blick för mamma eller något annat. Jag kunde känna saker som ingen annan kände eller lade märke till. Och så kunde jag använda det sen när jag pratade med barnet. För att få barnet känna sig tryggare. Alla barn har alltid suttit i mitt knä när jag haft barnsamtal också. Mm. Så man är, jag tror att många högkänsliga har den här förmågan att verkligen connecta med människor. Och använda det här detaljseendet. Mm. Nu pratar jag ju bara om just de här yrkena. Man hjälp människovårdande yrkena. Men...
Är det så att om man är högkänslig ska man välja ett sånt yrke som är människovårdande? Eller får man jobba på posten också? Alltså förstår du, måste man bara bli inom den sektorn? Eller
nej, jag tror att vi kan bidra till mycket på alla arbetsplatser. Mm. Sen kanske inte jag hade inte valt att jobba som ambulans, sjuksköterska till exempel. Så här, jobba på natten, stressigt.
Polis i utanförskapsområden? Ja. Kanske inte bästa jobbet heller.
Har man jobbat mycket med sig själv och liksom inte kan ta hand om de här egenskaperna då, och har dem som styrkor, då kan man säkert göra det. I alla individer. Mm. Men jag har jobbat på posten. Mm. Och typ bland de värsta jobben jag har haft. För att det var inte någon intellekt. Jag behöver mycket intellektuell stimulans. Och det var absolut ingen. Och det var bara stressigt. Man skulle vara jättesnabb och sen skulle man ut och cykla med alla breven. Springa, det var bra träning. Men, och sen så, allt var bara stress. Stress.
Det är för hög stress, ja.
Fritt spelrum för tanken också. Mm. Mm. Man behöver, ofta många av oss behöver en djupare mening också med våra liv. Kanske alla människor eller många människor och icke högkänsliga också. Men Elin pratade om att högkänsliga framför allt behöver det här för att må bra i sig själva. Mm.
Jag tänker på de här öppna arbetsplatserna och inte bara öppna arbetsplatser utan dessutom, som det är numera på många ställen, man har inte ens en egen arbetsplats. Nej. Utan man jagar runt som någon slags bandhund och försöker hitta någonstans att sitta på. Så har man speciella rum där man ska vara tyst och speciella rum där man ska ha möten och telefonrum. Och, alltså liksom det är en orolig känsla på något sätt. Vad betyder det, sådana arbetsplatser när man är högkänslig?
Ja, men det är en utveckling som är, alltså den drivs av icke-känsliga personer, definitivt. Vi är ju inte normen. Alltså ett öppet kontorslandskap är inte idealt för en högkänslig person, för att vi utsätts för så mycket stimuli. Det är personer, det är inte bara liksom ljud. Jag satt ju, nu sist jobbar jag på ett öppet kontorslandskap. Hela kommunhuset är ju typ en öppen sal kan man säga. Men sen finns det ju områden där man ska vara lite tystare, men folk respekterar ju inte riktigt det. Och sen är det ju inte bara ljudet, utan det är rörelser, det är liksom, man hör att någon är arg eller någon är ledsen, man känner att nu kom hon förbi här, hon har ju, så börjar man tänka så här att hon mår dåligt för hon tar på sig alldeles för mycket, och sen så liksom man tappar fokus så lätt, man blir så himla lätt överstimulerad. Så att jag skulle vilja säga att okej, många kanske trivs i den här miljön, men jag tror att, och många, jag vet inte vad studier säger, men mina kollegor blev ganska ineffektiva, för de pratar ganska mycket med varandra.
Ja.
Jag vet inte. Jag är för att sitta med slutet då. Och 30% av i genomsnitt och 30% av ens kollegor är ju högkänsliga. Och då är det kanske viktigt att man vågar säga ifrån att
ja,
vi behöver något slutet och utrymme. Att, liksom, eller i alla fall att det vi har hybridarbete, att man kan jobba lite hemifrån om man har kontors. Arbete då.
Det gör ju jättemånga fler idag.
Ja, men det kanske också man har pratat, det här kanske är en drivande faktor. Att det blir för mycket alltså, och om man ska också fokusera på att få saker gjorda där man behöver tänka efter, så är det för komplicerat.
Man har alltid den här grannen som bara och jag kanske också är det ibland. Liksom, jag kom på någonting och så får jag lite feeling. Ska jag säga något till något roligt till en kompis eller en granne. Grann eller kompis, jag menar kollega, så sitter bredvid mig. Och sen helt plötsligt har man pratat 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Och sen kommer man tillbaka.
Och sen är det den här ställtiden och liksom komma in i materialet igen. Och är komplicerat.
Nej, jag är inte alls för. Det är fint och det är väldigt så här, estetiskt tilltalande. Det är jättefint i det där kommunhuset som jag jobbar i. Men jag tyckte om kontoren som jag hade till exempel i Huskvarna när jag jobbade där. Kan jag stänga in mig? Jag kunde sitta och jobba där i lugn och ro. Behövde inte känna att någon kommer och pratar. Två stycken står och pratar. Jag
förstår dig, förstår dig.
Dofter.
Dofter, den här parfymtjejen som kommer och som har jobbat på NKs parfym och luktar som en hel parfymbord.
Fast du luktar väldigt gott.
Ja, vad bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Så skriver du, det är populärt i vårt samhälle att man ska ha många vänner. Men den högkänsliga kan trivas väldigt bra med några få vänner. Och behöver inte ha så stort umgänge. Och du har fått fin respons på just det här på Instagram. Mm. Vad har folk skrivit till dig om det här?
Jag la upp ett inlägg, jag tror det var på stories, att jag var ledsen någon dag. För att det känns som att jag inte har så många vänner. Att det är en stor sorg för mig i livet. Och det har också tidigare varit bekräftelse på att jag faktiskt är lite konstig, annorlunda, att ingen vill vara med mig. Och nu förstår jag också att, och då skrev jag också att ni förstår att jag har valt bort många vänner. Och då var det många som skrev tillbaka och då skrev de bland annat: jag har svårt för ytliga vänskaper eftersom att de tar mycket energi. Jag har alltid tänkt att jag är svår att umgås med. Jag har avslutat många relationer på grund av att jag har känt mig utnyttjad. Jag vill ha folk nära mig, jag vill också vara själv. När en vän inte förstår mitt behov av egen tid känner jag mig kvävd och distanserar mig. Och så var det någon som skrev att jag känner skam över att inte ha några barndomsvänner kvar. För det är lite status att ha, okej, jag umgås med de här 5 barndomsvännerna. Jag har ett gäng som jag har kräftskiva med, midsommarafton med, nyårsafton med. Sociala medier gör ju att vi har en inblick i andras liv. Framförallt liksom höjdpunkten i andras liv. Mm. Och alla de här högtiderna känner jag mig ganska så här. Då känner jag det här extra påtagligt att jag har inte så många vänner. Min bästa vän bor i Frankrike och nu ska hon flytta till Dubai. Vi ses ju aldrig. Och nu när jag var på mässa helgen, då tog jag med mig mina grannar. Och de är jättegulliga, men det är ju liksom jättesnälla och så här, men det är inga nära vänner. Jag kan sakna det där. Men jag tänker positivt nu att jag faktiskt har livet fortfarande framför mig, att jag kan faktiskt få. Och det tänker jag att mina följare ska tänka också, att man kan skapa nya bästa vänner i vuxen ålder som har samma värderingar som jag själv. Mm. I den här åldern har jag ju mer hittat mig själv. Mm. Som barndomsvänner, vad hade man gemensamt? Vi träffades för att vi tyckte om att leka i sandlådan. Eller, nej men, våra föräldrar var kompisar. Det är inte säkert att man har samma värderingar. Man växer ju, vissa människor stannar i livet och andra människor växer man ifrån. För att man
om du skulle affirmera en ny bästis som du kan hitta som bor nära dig i Sverige, hur skulle hon eller han se ut och vara?
Ganska liknande. Häromkvällen låg jag och tänkte, jag tänker så mycket. Gud, jag hade velat träffa någon som är som jag. Men så fan, alltså nej, jag tror inte att jag hade velat ha någon som är exakt som jag. Men jag skulle vilja ha en högkänsla. Alltså, det hade varit trevligt med att vara vän med en likasinnad.
Du kommer en kontaktannons här. Ja. Du hör ju, ja.
Du som är väldigt empatisk, har bra värderingar. Ja, men de har liknande värderingar i alla fall. Sen,
och vilka värderingar är viktiga för dig?
Lojalitet, ärlighet, också att egen tid, att man ger varandra mycket utrymme. Snällhet, godhet, att man alltid vill den andra personens bästa. Just när ni nämnde ju Lena Skogholm här. Mm. Jag tycker ju vi hörs väldigt mycket faktiskt just nu.
Mm. Jag är lite kär i henne faktiskt.
Ja, hon är världens snällaste människa. Mm. Vi klickade direkt. Hon är så här vuxen, ny vänskap typ. Mm. Vet inte. Nej, men hon är väldigt trevlig. Sen behöver man behöver inte vara bästa kompisar. Men det är så trevligt att ha människor runt omkring sig som lyfter en och som liksom, ja, vill varandra så väl också. Mm. Mm. Också viktigt också, absolut viktigast nästan, är att man kan känna att man kan vara sig själv med personen. Mm. Mm. Så att det skulle vara en lång kontaktannons här. Men...
Ja, men den här personen är på väg till dig. Nu har du ju liksom skickat ut det till universum. skickat ut det till universum.
Det pratar vi ofta om här.
Ja. Mm.
Du, slutligen, du har en dikt i början av din bok. Vill du läsa den för oss?
Ja. I used to dislike being sensitive, but take away that single trait and you take away the very essence of who I am. You take away my conscience, my ability to empathize, my intuition, my creativity, my deep appreciation for the little things, my vivid inner life, my deep awareness of others' pain and my passion for it all. Caitlin Japa heter hon som har skrivit den här. Jag valde den eftersom att tidigare i livet så har jag känt att allt som haft med högkänsligheten att göra har varit liksom min största börda nästan. När att ta på sig andra känslor, att känna sig annorlunda och konstig. Men nu när jag har förstått att jag är högkänslig så förstår jag styrkan med att vara. Och jag skulle absolut inte vilja vara utan den.
Fint, och det förmedlar du verkligen i din bok. Åsa? Varmt tack för att du ville komma hit.
Tack snälla för att jag fick komma
hit. Och berätta och sprida kunskap.
Tack.
Och insikter om livet som högkänslig. Jag önskar dig varmt lycka till med allting med boken.
Tack så jättemycket.
Ja. Ja, vi har talat om mental balans och känslighet med Åsa Wikman, författare till handbok för högkänsliga. Och vi tänkte gå vidare lite med det här. I Kalifornien så finns det ett känt uttryck som lite på skoj brukar säga: det finns inga problem som inte kan botas med yoga, stranden och avokadon. Och det är naturligtvis inte så enkelt, men det är lite kul ändå. Och avokado får då bli veckans växt. Avokadon kommer från den nya världen och det finns tecken på att uråldriga indianstammar har ätit avokado i 10 000 år. Avokadon ansågs ge styrka och hade magisk kraft. Maya-indianerna skrev till och med sin 14:e månad med samma skrivtecken som avokadon, så viktig var den. Det är helt klart att avokado, eller Persea americana som det också heter på latin, är supermat. Där finner vi väldigt bra fetter, fibrer, polyfenoler, 20 vitaminer och mineraler. Och man har visat att de som äter avokado regelbundet får i sig mer fibrer, E och K-vitaminer, magnesium och kalium, än sådana som inte äter avokado så ofta. Och nu ska vi kombinera det här med lax. Lax är också supermat. Och där finner vi två typer av omega-3-fetter, dels DHA och dels EPA. Och där man har länkat intag av omega-3-fetter till en lägre risk för depression. Det ska vi göra något som jag precis har blivit förälskad i och håller på med nu hela tiden, ceviche. Och det blir en ceviche med avokado och vårlök. Så enkelt och så gott. Du behöver 30 gram laxfilé. Och vill du lyxa till det så kan du ta Selma lax, som ju är av sushi-kvalitet. Och annars går vanlig laxfilé fint också. En halv lime, pressa ut juicen. 2 matskedar vit balsamvinäger. En halv deciliter olivolja. 2 avokado, en rödpeppar, 3 stycken vårlök. Och att garnera med så använder vi färsk koriander. Börja med att skära laxen i små kuber. Häll på lime, balsamvinäger och olivolja. Klipp vårlöken i tunna strimlor ner i laxröran. Sätt på lite gladpack och ställ in i kylen minst en timme för att laxen ska bli marinerad. Nu skär vi avokadon i kuber och skär rödpepparn i tunna strimlor. Och så efter minst en timme tar ut laxen och blandar med avokado och rödpeppar. Och så får man blanda lite försiktigt så allt inte bara blir ett enda mos. Smaka av med salt och svartpeppar så mycket som du vill ha och klipp på koriander. Dags att servera. Man kan också skära ner, jag har prövat, små cocktailtomater, gurktärningar, mangobitar. Man kan klippa i lite dill, man kan riva ingefära i. Man kan också blanda i några rucolablad för att få en lite lättare look. Antingen så är det här en lite elegantare festförrätt till helgen. Eller om man vill göra en hel måltid
så lägger man in några goda potatisar i ugnen, kanske med en vitlöks- eller citronolja på. Och jag brukar baka dem i 200 grader i en timme för att få dem sådär krispiga på ytan och mjuka inuti. Det var allt för oss på Hälsorevolutionen. Var rädd om dig!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.